Nu på onsdag kväll så är det bön här i Pingstkyrkan som vanligt. Men från och med veckan efter så kommer alla onsdagskvällsböner in innan tältkampanjen vara gemensamma. Och här i Vriksta kommer vi splitta lite grann. Så några söndagar så kommer vi åka iväg. Sävsjö, Stockaryd. Och några onsdagar så kommer vi vara här och mötas tillsammans med Missionskyrkan. Och det finns en lapp ute på affischtavlan. Och det kommer också framgå i det nya programbladet som är på tryck just nu. Hur det ligger till. Så varmt välkomna på det. Och vill man så kan man också ägna onsdagarna åt bön och fasta inför detta. I fredagskväll så var ju den här kyrkan fullpackad med ungdomar från hela kommunen och även utanför kommunen. Det var så bra så till och med från Vetlanda och Värnamo hade man kommit hit. Och då provade predikanten ett nytt grepp. Jag vet inte om det någonsin har skett här. Han ställde sig på dopgraven när han predikade. När Jesus håller bergspredikan så sätter han sig ner. Så lärjungarna var tvungna att komma riktigt nära för att höra vad han skulle säga. Vi har kommit till kapitel 5 och verserna 43 till 48. Så här sa Jesus. Ni har hört att det blev sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det här är det sista stycket av bergspredikan som inleds med ett citat från Moselag. Jesus har plockat några olika, Moselag är ju lång, han kommenterar inte allt, men han plockar några olika ställen. Och så använder han exakt samma mönster. Ni har hört att det blev sagt. Men jag säger er och sen en praktisk tillämpning. Och troligtvis så plockar Jesus upp frågor som man har läst vad det står. Och så har man försökt, har det gått ganska många år till och med. Och så kanske man har kommit bort från liksom grundtanken, och det Jesus gör helt enkelt i det här långa avsnittet är att så här ska ni förstå Guds ord. Så här ska ni tillämpa det. På det här sättet ska ni leva efter det. Och i just det här citatet, ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende, så finns det en liten egendomlighet. Det är nämligen inte ett rent citat. Jag såg det. Det är ju valkampanj. Ingen av er har missat det. Och på sociala medier så citeras ju folk från valdebatter på olika sätt. Och ibland så påstår folk att nej, det har jag inte sagt. Och här står någonting som inte riktigt är som det står. I min bibel så en grej som jag inte tänkte på när jag köpte den för många år sedan. Som är jättepraktiskt. Allting som kommer från gamla testamentet är kursiverat. Allting som står i evangelierna, som Jesus säger, eller i breven, det är ett annat typsnitt på. Och det är ganska praktiskt, då inser man hur mycket av det Jesus och Paulus och de andra säger som är hämtat ifrån gamla testamentet. Det Gud har sagt under lång, lång tid. Det är inte någonting som de bara kommer på ur tomma intet för 2000 år sedan, utan väldigt mycket av deras gudsbild och deras tankevärldar hämtat ifrån gamla testamentet. Och då märker jag när jag satte mig ner och skulle förbereda predikan att den första delen, du ska älska din nästa, det är ett citat från gamla testamentet. Vi ska återkomma till det snart. Men den andra delen, och hata din fiende, Det kommer inte från gamla testamentet. Någon har lagt till det. Någon har byggt ut det här citatet. Varför? Ja, det ska vi titta lite grann på också. Vi börjar med den första delen. Du ska älska din nästa som dig själv. Det här kommer Jesus själv återknyta till vid ett annat ställe. Frågan ställs till honom. Av alla de 613 buden i gamla testamentet, vilket är viktigast? Jesus nämner två och ett av dem är just detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det är hämtat från tredje Moseboken, det 19 kapitlet och vers 17-18. Så här står det. Du ska inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Jag tror de flesta människor, oavsett man går i en kyrka eller inte, spontant skulle säga att nej, men det här att älska sin nästa som sig själv, det är väl en bra inställning. Jag tror absolut flesta människor skulle säga nej, men det låter ju jätteklokt. Så skulle jag vilja leva. Men att tänka det, att säga det och sen att leva efter det, ibland ganska olika saker. Och just att det står så här med en liten förklaring i den tredje Moseboken är ju ett bevis på att det här är inte någonting som man bara gör per automatik. Uppmaningen i tredje Mosebok handlar ju om konflikter med de som tillhör samma folk. Red ut de konflikterna. Bär inte agg mot din landsman. Hämnas inte. Hys inte vrede. Utan älska din nästa som dig själv. Och Jesus har ju redan i bergspredikan kommenterat detta med konflikter. Han nämner budet du ska inte dräpa. Och så skruvar han på det några varv. Och säger att en konflikt börjar ju långt tidigare. Innan det tillfället då man också ganska sällan faktiskt slår ihjäl någon annan. Och likheten med det stället när han nämner konflikter och här, det är att han talar om din broder, alltså den som man förutsätts ha en nära relation till. Men då kan man ju läsa det här budet och så kan man ju fråga, var går egentligen gränsen? Vem är min nästa? Och vem är inte min nästa? Och om det finns någon skillnad, hur ska jag då bemöta den som inte är min nästa? Det är en fråga, återigen, en väldigt aktuell politisk fråga. Vem är min nästa egentligen? Vad ska vi göra med de andra, de som inte är som vi, de som vi inte, i alla fall som man säger ibland, inte har någon koppling till? Kanske är det där som det här tillägget, älska din nästa och hata din fiende, alltså kanske är det just med den frågeställningen som det tillägget har kommit för att klargöra gränsen, liksom att så här ska du behandla dem som är som du och så här ska du göra med de andra. Idag i kyrkan har ju funnits i 2000 års tid. Så vet vi att det finns ju katoliker, protestanter, ortodoxa och pingstvänner. Och det är ju så att ibland läser vi Bibeln lite olika. Vi har exakt samma Bibel, men en del grejer i den läser vi och förstår på olika sätt. Och så var det också på Jesu tid. Det fanns olika skolor för ja, men så här ska man förstå det här och så här ska man leva efter det. Två sådana grupperingar återkommer gång på gång i evangelierna. Ni kanske känner igen dem. Den ena är saduker eller skriftlärda. Och den andra är fariser. Och dessutom så fanns det olika laglärare inom judendomen som hade sina tolkningar. För några veckor sedan så pratade de om äktenskap och skilsmässa. Då fanns det två stora namn, Hillel och Shammai, som hade tagit exakt samma bibelord. Och så förstod de det på helt olika sätt. Det här är inget nytt. Vi har det så idag. Och det var så på Jesu tid. Men förutom de här två vanligaste grupperna, sadduker och fariser, så fanns det en tredje inriktning. Är man ganska säker på. Det är bara så nyligen som för 70 år sedan som man upptäckte att det fanns nog en tredje gruppering inom judendomen vid den här tiden. Esser hette de. Är det någon här som har talat om Qumran? Några. Qumran är ett grottsystem som ligger i Israel. Norra Döda havet så finns det ett antal grottor. Och i slutet av 1940-talet så hittade en arabisk herde. Han ramlade ner i en grotta när han var ute och gick. Och så upptäckte han några krukor med skriftrullar. Och så spred sig ryktet. Och folk blev nyfikna och intresserade. Vad är detta? Och så efter några år så gjorde man en fullskalig utgrävning. Man hittade jättemycket material som hade legat dolt i över 1500 års tid. Ingen visste att det fanns där. Och då upptäckte man att här har det bott människor. Man tror, det är ju så, när det är så länge sedan så får man försöka lägga lite pusselbitar, att det fanns en klosterliknande gemenskap som levde mitt ute i öknen. Det är väldigt kallt i det området. Mitt ute i öknen så levde man ett strikt eremitliv. Och den här gruppen nämns ju inte direkt i evangelien, och det är nog därför som folk inte har tänkt på att leta efter det. Men det är någon som har tänkt att kanske kan man tänka sig att Johannes döparen som levde ute i öknen hade någon kontakt med den här gruppen. Vi vet inte. Men uttrycket du ska älska din nästa och hata din fiende kommer från dem. En grupp människor, vi vet inte hur många, som hade isolerat sig i sin längtan efter att leva nära Gud, att leva heligare liv, hade isolerat sig ute i öknen, hade en ganska strikt gemenskap. Hur man skulle leva, liksom, vad man skulle följa under dagen och veckan. Och det verkar som att de tänkte att om man tillhör Gud, då måste man ju också ta avstånd mot alla de som inte tillhör Gud. Liksom, om man är på Guds sida så måste man ju vända sig mot alla de som inte är på Guds sida. Genom att hata dem. Älska din nästa och hata din fiende. Det här bad man dagligen om, just det synsättet. Och troligtvis så har det ju spridit sig. Jesus håller ju inte bergspredikan i det här området. Men troligtvis hade det spridit sig liksom att det var någonting som folk kände till. Just det sättet att tänka. Och troligtvis är det därför som Jesus säger att nej, ni har missat någonting här. Det här måste jag ta upp. För att i bergspredikan så talar Jesus om vad innebär det att leva ett annorlunda liv för den som tillhör Gud. För den som vill leva i evangeliets kraft, med den som vill tillhöra Guds rike. Och Jesus säger då, men jag säger er, ni har hört att det blev sagt, men jag säger er, älska era fiender, be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Precis som allt annat som står i bergspredikan så är ju det här otroligt utmanande. I stycket innan, Jesus har liksom lagt upp lite grann för den här bollen. I stycket innan så har han ju talat om hur man ska bemöta orättvisa. Vänd andra kinden till om någon slår dig. Alltså hämnas inte. Löna inte ont med ont. Och här skruvar han på det ett antal gånger till. För att det är en sak, det är svårt nog kan man tycka, att inte ge igen. Jag vet inte om jag skulle klara det. Här skruvar han på det några varv till. Det räcker inte med att bara inte ge igen, utan älska dina fiender. Det finns ett aktivt val i det. I grekiska så finns det tre ord för kärlek. Romantisk kärlek, syskonkärlek och så det sistnämnda. Den gudomliga utgivande kärleken. Den som inte tar någon egen hänsyn alls till ens egna behov utan bara vill ge. Bara ser den andres bästa. Och det är det tredje sista ordet som Jesus använder. Så det handlar inte bara om att liksom gilla dina fiender. Ungefär som att man ibland måste stå ut med sina syskon. Utan älska dem aktivt. Men gudomligen utgivande kärlek. Och så säger han ju, älska era fiender. Då blir ni er himmelske faders söner. Vad menar Jesus med det? Låt oss gå till Johannes evangelium. Där det 8:e kapitlet och verserna 31 till 39. Sammanhanget är ganska mycket längre, men vi läser de verserna 31 till 39. Och där talar Jesus just om föräldraskap, faderskap, barnaskap och vad det innebär. Till de judar som trodde på honom sade Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham, har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig, därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade: vår fader är Abraham. Då sa Jesus: är ni Abrahams barn, då borde ni också göra Abrahams gärningar. Det judiska folket har ju en lång tradition. De härstammar ända från Abraham och det löfte som Abraham, som Gud gav till Abraham om ett eget folk, ett eget land. Och här bubblar det faderskapet och innebörden av det upp till ytan. Och tänk framförallt på vad Jesus säger här på slutet. Om ni är Abrahams barn, borde ni också göra Abrahams gärningar. Det vill säga, om man påstår sig vara någons barn, då ska det ju hänga ihop med hur man själv lever. Så tänker vi kanske inte i vårt samhälle. Nog för att det är mors dag idag, men det är ju inte alltid en komplimang om någon säger till en att du är precis som din mamma. Eller du är precis som din pappa. Det är inte alltid som vi tycker att det är något positivt. Men i Bibelns tankevärld så finns det en positiv förväntan. Att är man barn till någon så bär man med sig. Inte bara genetiskt utan även liksom ett hjärtats, ett livets arv som man får leva i. Det här samtalet, om man fortsätter att läsa så hajar man till. Jesus utmanar dem, han ställer: ni säger att ni är Abrahams barn. Men hur lever ni egentligen? Jesus säger några verser senare: ni påstår att ni är barn till Abraham, men genom era liv så visar ni att ni snarare är barn till djävulen. Det är hårda ord. Men låt oss stanna upp vid grundtanken i det som hela samtalet handlar om. Föräldraskap, barnaskap, härstamning, kopplingen där. Och så tar vi den tanken och så plockar vi med oss det som Jesus, till det som Jesus säger i bergspredikan. Barn bär ett avtryck av sina föräldrar. Och då inser vi att Jesus säger något otroligt viktigt. När han säger älska era fiender, då är det inte bara liksom ett allmänt peptalk om att vara snäll mot dem som är elaka mot en. Utan Jesus säger någonting mycket, mycket viktigare. Han målar upp ett annorlunda liv. Ett annorlunda beteende. Och han gör kopplingen till Gud, Fader, himmelens och jordens skapare. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Gud vill inte uppfostra sina barn till att hata sina fiender. Utan till att älska dem. Därför att det reflekterar Guds eget innersta väsen. Och sen kommer den här fantastiska motiveringen. Ty han, alltså Gud, låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Vi stannar upp lite grann inför de orden och så förflyttar vi oss till platsen för den här prediken. Några av er kanske har varit i området kring Genesarets sjö i norra Israel. Och man vet ju inte exakt var sitter Jesus någonstans när han håller den här bergspredikan. Jag vet att det är guider som säger att här var det. Ja, vi vet inte exakt. Men vi vet området. Tänk er platsen. Böljande kullar. Genesarets sjö som breder ut sig. Och man ser ganska tydligt över Genesarets sjö. Om det inte är dimma och disigt, då kan det blåsa till. Men en klar dag så ser man klart och tydligt till andra sidan. Vilka var det som bodde på andra sidan? Inom synhåll. Jo, men fienderna. Icke-israeliter, icke-judar. De andra, de konstiga. Man kunde se det klart och tydligt. Och därför blir ju den bild som Jesus använder så effektiv. Poletten trillade ner för mig först när jag faktiskt besökte Israel. Och en morgon, vi bodde i Tiberias, alltså på rätt sida sjön. En morgon så gick jag ut på balkongen. Och så satte jag mig i stolen och bara tittade ut och det var fantastiskt varmt och skönt. Och så gick solen upp och i Mellanöstern går ju solen upp ganska snabbt. Och då såg jag ju rakt över till den andra sidan. Och plötsligt var det som att det här bibelordet blev så levande. Gud låter solen gå upp över ond och god samtidigt. Och han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Detta är Guds innersta väsen. Att han som har skapat allt inte vill något hellre än att alla människor, både de som tillhör honom och de som har gått vilse, som inte tror att det finns någon koppling längre. Detta är Guds innersta väsen. Att vi skulle få förstå detta. Och han visar det i något så enkelt som att sol och regn, alltså grundpelarna för allt biologiskt liv, får skölja över alla människor. Gud gör ingen skillnad i det. Och med den fortsättningen, med den motiveringen så fortsätter Jesus. Om ni älskar de som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. I bergspredikan så ger Jesus både med detta och andra områden en stor utmaning till var och en som vill följa honom. Men han har själv gått före. Både som frälsare och som förebild. Och förra söndagen när vi hade konfirmationshögtid så predikade ju Lasse om en Gud som själv gått före i att visa sin kärlek. Och han läste ju Romarbrevets 5:e kapitel, verserna 6-8. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var fiender till Gud så valde han att älska oss. Mot slutet av Romarbrevet så drar Paulus ett antal praktiska slutsatser. Vad innebär det? För det här är ju inte någonting som bara händer i huvudet eller i hjärtat, utan låt det här visa sig i vardagen, i livet. Vi läser från det 12:e kapitlet och från vers 14. Och man hör ju ett tydligt eko av Jesu ord från bergspredikan i detta. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina barn, utan låt Guds fred ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig genom att dricka, då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Både Paulus och Jesus kopplar kärlek inte bara till en känsla. Vi är ju så vana vid att tänka om kärlek på det sättet i vår tid. Att kärlek bara är en känsla som man dessutom inte kan styra över. Nej, men Bibeln kopplar ju kärlek till en handling, en vilja. Också en praktisk handling. Hälsa på folk. Ge din fiende ett glas vatten. Och jag tänker att just kombinationen av hjärtats inställning, alltså be för dem som förföljer er, och en praktisk handling. Både och, inte antingen eller. Jag tänker att det kanske är ett gudomligt handlingsmönster. Jesus har gått före i detta. Och det gjorde han också. Han har gått före. Var och en som vill följa honom är kallad att gå efter så att Guds rike får utbredas. Och Guds rike, det smakar ju kärlek och nåd. Inte hat och rädsla.